Radio Play.
...1963 gör en man en fasansfull upptäckt i en älv nära sitt hem. Det är bara några decimeter från botten upp till ytan, så vattendraget lyckas inte gömma speciellt mycket. Han ser direkt vad det är han har hittat. I vattnet ligger en kvinnokropp som är invirad i 20 meter vass taggtråd. Kvinnan heter Berit och de senaste åren har hot och våld varit en del av hennes vardag. Någonting hon verkligen ville ändra på. Men när hon till slut bestämde sig lyckades hon inte ta sig ur situationen med livet i behåll. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om taggtrådsmordet. Alla känner vi oro inför olika saker. Vi har krav på oss utifrån och måste jobba med vår självkänsla inifrån. Vissa orosmoln är värre än andra. Men oavsett vilka motgångar vi tampas med är hemmet tänkt att fungera som en trygg plats. Hur hårt det än blåser utanför fönstret så är det varmt och stilla inomhus. Men för vissa människor är lugnet utanför och stormen på insidan. De egna väggarna bildar en inhägnad likt ett fängelse. Och trots att det både finns dörrar och fönster finns det ändå ingen självklar väg ut. Allt för många kvinnor lever tillsammans med våldsamma män. Eller egentligen borde vi vända på det. Det finns alldeles för många våldsamma män som lever tillsammans med kvinnor. Ord övergår till kränkningar. Kränkningar till fasthållningar. Fasthållningar till örfilar. Och örfilar till slag. Allt det här lämnar blåmärken efter sig. De på utsidan bleknar efter ett tag. De på insidan gör inte det. Det här fallet handlar om en av kvinnorna som trots flera försök aldrig lyckades ta sig ut från den stängda dörren. Året är 1963. Telefonen ringer hos polisen i Lerum, några mil utanför Göteborg. Mannen som slagit numret heter Åke. Han vill anmäla sin fru försvunnen. 49-åringen berättar att han inte sett till hustrun på 2 dagar. Han kommer förbi polisstationen och lämnar ett foto på den försvunna kvinnan. Tanken är att den ska kunna användas i dagspressen vid en efterlysning. Men Åke ber polisen vänta några dagar med att publicera bilden. Det har nämligen hänt förut att Berit, som frun heter, har lämnat hemmet utan att säga någonting och sen kommit tillbaka efter några dagar. Åke är därför inte speciellt orolig utan säger att de kan efterlysa henne på måndag om hon fortfarande inte dykt upp. På söndagen får polisen i Lerum ytterligare ett telefonsamtal från en person i Berits närhet. Nämligen hennes syster Helen som befinner sig i Göteborg hos kriminalpolisen. Hon är uppenbart oroad för sin syster och frågar om Åke anmält henne försvunnen. Polisen berättar att han har varit där, men att han ville vänta med efterlysningen till måndagen. Åke verkar alltså inte vara så orolig över försvinnandet, men det är däremot Helen. Hon tror att Åke kan ha gjort systern illa. 2 veckor innan hon försvann hade han nämligen hotat med att spränga huset i luften. Söndagens timmar försvinner iväg och övergår till en ny vecka, utan att Berit kommit hem igen. Så på måndagen lämnar polisen över signalement och foto till massmedierna som publicerar uppgifterna dagen därpå. Polisen i Lerum åker hem till Helen som berättar om sitt sista möte med systern innan hon försvann. Det är torsdagen den 13 juni 1963. Klockan ska strax passera 8 på morgonen. Berit som bor i sommarhuset bredvid kommer förbi med sin 11-åriga dotter. Hon frågar om Helena har möjlighet att se till dottern i några timmar. Själv ska hon åka in till rådhusrätten i Göteborg. Klockan 11 ska hon och maken Åke se till att de inte längre är man och fru. Det är dags att skilja sig. Någonting som Berit har velat länge. Hon hade egentligen tänkt ta bussen in till mötet. Men Åke hade ringt och erbjudit sig att hämta upp henne med sin bil. Ett erbjudande hon valde att tacka ja till. På rösten verkade det som att han hade en bra och lugn dag idag. Klockan 10 kommer Berits dotter in till Helen och berättar att föräldrarna åkte iväg med bilen. Dagen går. Klockan är nu 6 på kvällen. Åke kommer hem till Helen och berättar att han inte vet var Berit är någonstans. Han påstår att han varit hemma i villan och tittat, men att frun inte varit där. Sen gör Åke någonting väldigt märkligt. Han tar fram Berits körkort och vigselringar. Här är ringarna. Hon kommer nog inte tillbaka, säger han till den oförstående systern. Och det är någonting mer hon reagerar på under deras samtal. Åke pratar gott om Berit. Ingen var enligt honom så bra som hon. Men han använde sig inte av ordet är, utan var. Som om Berit har funnits, men inte längre finns. Det får tankarna att vara iväg till någonting Berit har sagt förut. Jag kommer nog inte från det här med livet i behåll, hade hon sagt. Och med det här menade hon skilsmässan. Nu hade alltså Berit och Åke varit vid rådhusrätten för att göra verklighet av skilsmässan. Och Berit är borta. Hade hon haft rätt med det hon sa? Det är nu tisdagen den 17 juni. Berits foto cirkulerar i tidningarna och det är dags för Åke att berätta vad han vet. Polisen åker hem till honom. Mannen berättar att han mycket riktigt hade åkt tillsammans med Berit till skilsmässoförhandlingarna i Göteborg. De hade bara hunnit åka någon kilometer när Åke sa till Berit att han tänkte ta vägen förbi deras son och lämna dricka och bullar som han köpt. Men frun ville inte följa med. Hon hoppade ur bilen och ska enligt Åke ha sagt att det här skulle bli sista gången de sågs. När Åke kom fram till rådhusrätten väntade han utanför på sin hustru så de kunde gå in tillsammans. Han visste nämligen inte vilken avdelning han skulle till. Men hon dök inte upp och 40 minuter efter avtalad tid åkte han därifrån. Det hade alltså aldrig blivit någon skilsmässoförhandling. Han körde hem igen för att se om Berit befann sig där. Men det gjorde hon inte. Efter att hon hoppade ur bilen har Åke varken sett eller hört något från henne. Polisen frågar hur Berit hade varit och mått den senaste tiden. Om hon hade varit annorlunda på något sätt. Åke berättar att han upplevde henne som lite underlig och att hon hade haft väskan full med tabletter. Så någonting märkligt med henne hade det alltså varit. I alla fall ville Åke att polisen skulle tro det. Som kronan på verket påstår Åke att Berit för några veckor sedan sagt att hon skulle göra slut på alltsammans. Vad hon menade med det, det visste han inte.
Du hörde precis första delen av taggtrådsmordet och i studion sitter som vanligt jag, Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och innan vi går vidare i berättelsen så vill ju vi stanna upp lite och diskutera det här fallet.
Precis, och i den här diskussionen ska vi berätta om vad Åke sa hände torsdagen den 13 juni när Berit försvann och även ta upp vittnesuppgifter som gör att man kan ifrågasätta det han säger.
För Åke säger ju bland annat att han strax efter klockan 12 hade åkt till grustaget och hoppat in i lastbilen för att köra grus till Göteborg. Men flera vittnen säger ju att den här lastbilen som Åke pratar om har stått parkerad in till en arbetsbord under den här tiden.
Men Åke då menar att det finns en person som faktiskt kan intyga att han efter Göteborg åkte till Majviken och lämnade grus där. Nämligen personen som hjälpte till med själva lastningen där då. Och polisen får tag i den här personen som först säger att det stämmer att Åke varit där den 13 juni. Men sen ändrar han sig och säger att det var den 14 Åke var där. Alltså på fredagen och inte torsdagen. Och det kan man ju undra hur det här kommer sig. Men anledningen till att han först sa torsdagen, det var att Åke hade visat upp en almanacka för honom någon vecka efter deras möte och visat att han fyllt i att han varit där den 13. Men när mannen sen tänkte efter själv så inser han att det var den 14. Och det här styrks av tre kollegor till honom, för det var ingen som hade sett till Åke den 13 juni.
Nej. Och Åke påstår ju också att han har besökt en restaurang den här dagen runt 3-tiden på eftermiddagen. Och han kommer ju inte ihåg vem som serverade honom eller vad specifikt han åt. Men han minns ju att han beställde mat och han tog en öl till det. Men personalen på den här restaurangen, de är ju helt säkra på att Åke inte var åt hos dem den 13.
Nej. Och efter det här restaurangbesöket så ska Åke, enligt han själv, ha åkt hem till en god vän. Och den här vännen bekräftar att han mycket riktigt var där, men de har olika uppfattningar om när det här besöket ska ägt rum. Åke säger att han åkte dit redan vid 4:15, medan kompisen säger att han inte kom dit förrän 16:30.
Och det här kan vi ju säga att det här är ju bara några exempel på vittnesuppgifter som säger emot de uppgifter som Åke själv lämnar. Och en av slutsatserna man kan dra av det här, det är ju också att vittnen är otroligt viktiga i en utredning.
Verkligen. Och i Sverige har ju vi vittnesplikt. Det innebär att vi är tvungna att berätta vad vi sett och hört i samband med brott. Och om det blir rättegång så måste man hjälpa till genom att vittna. Men du behöver inte göra det mot någon närstående släkting till dig.
Nej. Och det finns ju några fler undantag från den här vittnesplikten, så vi kan ju gå igenom dem lite snabbt. För du behöver ju inte vittna om du är medåtalad, är under 15 år, lider av en psykisk störning eller omfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder genom till exempel ditt arbete.
Vi ska alldeles strax återgå till berättelsen, men först vill vi tipsa om en annan podcast inom Radio Play-familjen, nämligen Frågar åt en kompis. Med satir och ironi så svarar YouTube-stjärnorna Kejo och Hampus på frågorna som man inte riktigt vågar stå för. Sånt man frågar åt en kompis helt enkelt. Det handlar om vita lögner, bizarra funderingar och märkliga frågeställningar. Ja, men frågor som, är det fel att med avsikt göra skada på produkt i butiken för att få det till nedsatt pris? Är bröstmjölk vegansk eller är det okej att ha selfies som bakgrundsbild på mobil eller dator? Podden heter alltså Frågar åt en kompis och den hittar du i Radio Play-appen.
Men nu tycker jag att det är dags att fortsätta lyssna på taggtrådsmordet. Än så länge är Berit alltså bara försvunnen, men snart förstår man ju att det faktiskt är ett mord som det handlar om.
Torsdagen den 20 juni, ett par dagar efter att Berit efterlystes i dagspressen, får det mystiska försvinnandet sin förklaring. Arvid, som bor på en gård i norra Bohuslän, gör en fasansfull upptäckt i Kynne älv, knappt 2 kilometer från Tegen. I vattnet, alldeles intill en enslig skogsväg, får han syn på ett kvinnolik. Älvens vatten är bara 3 decimeter djup. Den döda kvinnan är helt insnärjd i 20 meter vass taggtråd. Arvid larmar ortspolisen på en gång och när de kommer till platsen förstår de direkt att det inte handlar om en olycka utan ett brott. Det finns inte en chans att kvinnan kan ha lyckats vira in sig i taggtråden på egen hand. Polisen fotograferar liket och platsen men är noga med att inte röra någonting utan ta kontakt med stadspolisens kriminalavdelning i Göteborg som tar över ärendet. Det tar bara några timmar för kriminalassistenterna att ta sig till platsen. De påbörjar undersökningen genast och kroppen förflyttas till ett bårhus. Snart konstateras det också att kvinnan som Arvid hittat i vattnet är den försvunna Berit. Polisen tar kontakt med boende i området för att se om de har observerat någonting speciellt de senaste dagarna. Flera berättar om en bil som fångat deras uppmärksamhet. En blå Volvo Amazon utrustad med radioantenn. På den bakre registreringsskylten hade det inte stått något nummer. Istället stod det Göteborg med stora bokstäver. Bilen hade enligt vittnena kört runt vid Tegen ungefär klockan 2 under torsdagen den 13 juni. Den hade åkt in på den ensliga skogsvägen som låg in till älven där kvinnan hittades och sen kommit tillbaka ungefär en halvtimme senare och försvunnit iväg västerut. Polisen riktar snabbt blicken mot Berits make Åke. Efter en snabb bakgrundskoll får de reda på att han vuxit upp i närheten av Kynneälv. Han äger dessutom en bil, och inte vilken bil som helst, utan en blå Volvo Amazon med radioantenn och ortsnamnet Göteborg över registreringsnumret. Det skulle alltså mycket väl kunna vara Åke som kört bilen i närheten av fyndplatsen samma dag som Berit försvann. Runt lunchtid den 13 juni hade Arvid, som sedan hittade kroppen, observerat den okända personbilen. Han väntade besök från ett lag skogsröjare och trodde att det var de som nu kom till gården. Han gick därför ut på gårdsplanen för att vinka dem rätt. Men föraren i bilen hade inga planer på att stanna där och Arvid förstod att han måste ha tagit fel. Det enda han hann se var att det var en Volvo Amazon och att föraren var en man som han inte kände igen. Arvid tänkte att det säkert var någon som skulle åka till älven och fiska. Ungefär en halvtimme senare dök bilen upp igen, då på väg tillbaka. Den slog och hoppade i vägroparna och Arvid tyckte att den höll alldeles för hög hastighet med tanke på den lilla och ganska dåliga vägen. Bilen passerade bara någon meter ifrån honom, men föraren täckte sitt ansikte med sin vänstra hand, så Arvid såg aldrig hur han såg ut. Och han var alltså inte ensam om att ha observerat bilen. Flera boende i området beskrev samma bil som åkt samma väg vid just den tidpunkten. Det var med andra ord en imponerande skara av vittnen som hade gjort samma iakttagelse dagen när Berit försvann. Alla hade sett en man vid ratten, men ingen kunde riktigt beskriva hur han såg ut. Polisen vill ta reda på om det var Åke och hans bil som vittnarna hade sett. I så fall kan de alltså knyta honom till platsen där Berits kropp hittades. Arvid känner mycket väl igen Åke, men det beror dels på att han nyligen har sett honom på bild i tidningen. Ett annat vittne pekar även hon ut Åke som mannen som kört förbi. Och bilen känner vittnena också igen. Åke, som är misstänkt för att ha mördat sin egen fru, hävdar att han är helt oskyldig. Utredarna förstår på en gång att det här kommer bli en svår nöt att knäcka. De får tidigt en bild av hur Åke är som person och förstår att han inte kommer hjälpa dem med information utan förmodligen neka hela vägen fram till en eventuell dom. Tvärtom visar tidigare händelser i hans liv att han troligtvis skulle göra vad han kunde för att försvåra utredningen. Förhören är otydliga och röriga och det är svårt att få fram någonting konkret av Åke att gå på. Han kommer hela tiden med nya detaljer kring vad som hände dagen när Berit försvann. Polisen bestämmer sig därför för att ta med Åke till Kynneälv. De frågar om han känner till platsen, vilket han spontant erkänner att han gör. Åke berättar att han vuxit upp bara någon kilometer därifrån. När han var barn hade han lekt och sprungit i området och fiskat i älven. "Jag känner allt till älven här omkring", säger han. "Vattenståndet är mycket beroende av vädret. Vid torka faller vattnet så att det bara finns vatten i de djupa hålorna", berättar han. Men Åke säger också att han senast varit vid älven någon gång i september 1959. Men polisen misstänker att Åke ljuger. I alla fall om vittnena hade rätt i sina uppgifter om att det var han som hade åkt förbi den 13 juni. Samtidigt måste polisen med säkerhet veta att det inte var en annan Volvo Amazon som observerades av de boende i Tegen. Därför får all polispersonal i Göteborgstrakten och Bohuslän i uppdrag att göra anteckningar över alla Volvo Amazon de stöter på med registreringsskylten Göteborg där bak. De tar även hjälp av medierna för att nå ut till allmänheten. Totalt får de in tips om 8 olika bilar som skulle kunna stämma överens med kriterierna. Men när polisen tittar närmare på dem inser de att det bara är 3 av dem som är identiska med Åkes. De övriga 5 har någon eller några detaljer som skiljer sig från vittnesmålen. Men ingen av de 8 bilarna har varit i närheten av byn Tegen den 13 juni. Det återstår alltså en bil, Åkes. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
Då var vi tillbaka i studion igen efter att ha lyssnat på andra delen av taggtrådsmordet. Och i den här diskussionen så ska vi prata om den tekniska undersökningen som gjordes i det här fallet.
Ja, dels så granskade man fyndplatsen, alltså platsen där Berit hittades. Och sen gick man även igenom Åkes personbil för att se om den hade något intressant att berätta. Men vi börjar med fyndplatsen tycker jag.
Teknikerna konstaterar ju först och främst att Berit inte kan ha virat in sig i den här taggtråden själv, utan det måste vara ett brott som det handlar om. Och troligtvis så hade ju kroppen sänkts ner i älven ungefär 90 meter ifrån den plats där den hittades av Arvid.
Och vid platsen där man tror att den sänktes ner i vattnet fanns både spår efter en bil som backat mot vägkanten och flera skoavtryck i marken runt omkring. Så Åkes skor undersöks såklart, och de skorna han har haft på sig den 13 juni matchar de här avtrycken både när det gäller storlek och sultjocklek. Och förutom skoavtrycken upptäckte de också ett väldigt tydligt märke i marken där en sten har tagits bort.
Och den här stenen, den hittar de ju på älvens botten där kroppen troligtvis har sänkts i vattnet. Och vid den här platsen så hittar man också en knapp som hör till Berits jacka. Så det finns ju mycket som tyder på att det var just den här platsen som hon transporterades till.
Men om vi lämnar fyndplatsen och går vidare till Åkes bil då, för den undersöktes ju också.
Och det man reagerar på där, det är ju bland annat grässtrån och hårstråliknande fibrer som man finner i bagageutrymmet. Och sen har ju bilen också mycket repor.
Ja, gummimattan som ligger i bagaget är ett exempel på det. Den har flera revor som ser ut att ha skapats av något vasst föremål.
Och även reservdäcket har ju repor som nog kommer från någonting spetsigt, tror man. Och flera av de här reporna som teknikerna upptäcker, de ser ut att vara ganska färska.
Ja, och att det är något vasst och spetsigt som verkar ha fraktats i bilen är såklart intressant med tanke på att Berit var invirad i taggtråd. Men det är ju inte bara repor och revor som man reagerar på. För på höger framsäte finns konturer av en ganska stor fläck, ungefär 25x20 cm på tygklädseln.
Och det finns ju också en fläck på den högra framdörrens galonklädsel precis under veven till rutan. Och den här är ju mycket mindre, bara några millimeter stor. Men den är svagt brunröd och det visar sig faktiskt vara intorkat blod.
Och om vi ska sammanfatta det här då, så visar alltså den tekniska undersökningen att det är möjligt att kroppen och taggtråden fraktas i bilen och att det skulle kunna vara Åke som trampat runt i området där kroppen lagts i vattnet. Men samtidigt så kallar man det här för ett indiciemål. Det var helt enkelt svårt att bevisa helt och fullt att Åke var gärningspersonen.
Men nu ska vi lyssna vidare på berättelsen och vi ska nu få veta mer om Åkes liv och hans relation till Berit.
Åke var mittenbarnet i en barnaskara av 7 syskon. Han växte upp i norra Bohuslän och jobbade som vallpojke under somrarna. Han har efter det testat på många olika yrken genom åren. Bland annat var han ute till sjöss under flera år, där han provade på att vara kock, motorman och elektriker. Han har också jobbat som chaufför. Men 1948 hittade han sitt kall i livet. Han började handla med grus och sand och startade en firma tillsammans med sina söner. Några år tidigare gifte han sig med Berit som under den tiden jobbade som fabriksarbeterska. De fick tillsammans flera barn och allt ser hittills bra ut på papper. Men den 13 januari 1960 dömdes Åke till 2 månaders fängelse för mutförsök riktat mot en polisman. Men ärendet gick vidare till hovrätten som gjorde en rättspsykiatrisk undersökning. I samband med utredningen berättade Berit att maken nyligen hade uppträtt hotfullt i hemmet. Hon hoppades därför att han skulle bli omhändertagen. Den psykiska undersökningen visade att Åke begått brottet han åtalats för under inflytande av manisk psykos. Han togs därför in på Sankt Jörgens sjukhus den 31 januari 1961 och kom ut igen 30 september samma år. Men det skulle tyvärr inte hindra honom från att begå nya brott. Och 1963 skulle det handla om en betydligt allvarligare brottsrubricering än mutförsök. Hans fru hade hittat stöd i älven och det var nu frågan om mord. För att få fram ett eventuellt motiv till mordet är det viktigt för utredaren att försöka skapa sig en bild av hur Åkes och Berits äktenskap hade varit. Men precis som vanligt gör Åke allt som står i sin makt för att framstå som oskyldig. Han delar därför med sig av en väldigt positiv bild av deras relation. Han berättar att de hade haft det bra tillsammans och att Berit hade varit exemplarisk på att ta hand om både hemmet, barnen och familjens ekonomi. De hade enligt honom haft ett helt normalt äktenskap och bråkade inte mer än någon annan. Han säger att han alltid har varit snäll mot Berit och behandlade henne med kärlek och respekt och skämde bort henne så mycket han kunde med materiella ting. Dock beskriver han henne som en spänd och nervös person. Egenskaper som hade blivit starkare den senaste tiden. Och han menar att det var det som låg till grund för hennes återkommande prat om skilsmässa och upprepade flyktförsök från hemmet. I hans ögon låg det inget allvar bakom hennes önskan om att äktenskapet skulle ta slut. Han är säker på att hon skulle ha tagit tillbaka sin skilsmässobegäran även den här gången. Om de hunnit längre den där torsdagen då allt fick sitt slut. Och att han någonsin skulle ha gjort henne fysiskt illa eller hotat henne till livet hävdar han är ren lögn. Men det finns också en annan bild av deras relation. Under utredningen framgår det tydligt att Berit känns sig hårt pressad i sitt äktenskap med Åke. Flera gånger hade hon försökt ta sig ur situationen och få ett slut på deras förhållande. Men varje gång satte Åke stopp för hennes önskan. Under åren hade det flera gånger hänt att Berit flytt från hemmet och hört av sig till släktingar för att berätta var hon befann sig. Men Åke gjorde sina egna efterforskningar och när han fick reda på var frun var någonstans åkte han dit för att hämta hem henne till sig igen. Till sina vänner hade hon varit ganska tyst om sin olyckliga situation, men för sina systrar berättade hon hur det egentligen låg till och hur hon faktiskt mådde. I förhör berättade de att Berit ända från början av äktenskapet hade blivit utsatt för både hot, kränkningar och misshandel av sin man. Åke var oerhört svartsjuk. Berit fick inte ens prata med andra män. För att hindra henne från att gå ut låste han ibland in Berit. På det sättet hade han full kontroll. Systrarna berättar om flera händelser som gör det förståeligt att Berit inte ville någonting hellre än att komma bort från sin man och deras äktenskap. En vinternatt i början av 1963 flydde Berit från sitt hem i bara ett nattlinne trots att snön låg vit och kall på marken. Hon gömde sig vid en liten sjö i närheten i ett skjul. Dagen därpå hade hon berättat det här för sin syster och sagt att hon var orolig för sitt eget liv. En annan gång hade Berit berättat att Åke hade ställt sig över henne och hon hade fått känslan av att han tänkte strypa henne. Den 24 april 1963 hade Berit kommit in till polisstationen i Göteborg och förvarnat om att hennes make eventuellt kunde anmäla henne försvunnen inom de närmaste dagarna. Han hade nämligen gjort det förut när hon bara försvunnit iväg en kort stund. Men hon berättade för polisen att de inte skulle ta hans eventuella anmälan på allvar eftersom hon skulle åka iväg till en släkting bakom sin mans rygg. Hon säger också att hon begärt skilsmässa från honom och att de skulle till rådhusrätten den 9 maj. Men det här var ingenting som hon och maken var överens om. Tvärtom, det var helt på hennes egen begäran. Och Åke hade hotat med att hon kanske inte skulle få möjlighet att uppleva den 9 maj om hon inte tog tillbaka sin skilsmässoansökan. Och det blev aldrig någon skilsmässa den gången. Åke hade tvingat Berit att ställa in det planerade mötet på rådhuset. Berit hade vid flera tidigare tillfällen försökt lämna äktenskapet och den 13 juni var hon alltså bestämd på att det skulle ske. Under de senaste 9 åren av sitt liv hade hon vänt sig till Göteborgs stads rättshjälpsanstalt för att få hjälp med sin skilsmässa. De första 5 tillfällena slutade med att Berit avbröt sitt ärende på grund av löften av sin man att bättra sig och rena dödshot. Vid det 6:e tillfället hade det varit en kvinnlig advokat som hjälpt Berit. Hon förstod att kvinnan framför henne var rädd för sin make och att en skilsmässa var det enda hon önskade och det sista han ville. Den 24 april hade advokaten fått ett telefonsamtal från en man som uppgav sig för att vara Berits bror. Han hade sagt åt henne att lägga ner målet och advokaten misstänkte att det var maken själv som hade ringt. En annan gång hade Berit hört av sig. Hon var väldigt upprörd och berättade att Åke hotade med att spränga huset i luften. Maken hade till slut fått henne att skriva under pappret där hon återkallade stämningen. Men den 13 maj åkte hon själv till anstalten och berättade att hon trots allt ville fullfölja ärendet. Enligt en av hennes systrar hade hon den 10 juni, alltså 3 dagar innan hon försvann, sagt: "Varför ska jag alltid behöva fly? Jag stannar här. Jag behöver inte alltid åka bort. Jag kan få vara i huset. Nu får det bära eller brista, för nu ska jag genomföra skilsmässan." Och den 13 juni klockan 11.00 var det dags. Men varken Åke eller Berit kom dit. Berit, som gång efter gång hade försökt ta sig ur det olyckliga äktenskapet för att skapa sig ett tryggt och lyckligt liv, hade precis som mannen hotat med inte kommit ur skilsmässan med livet i behåll. Norrvikens häradsrätt dömde Åke till 12 års förvaring på säkerhetsanstalt för mordet på hustrun. På den tiden var det strängaste straffet en svensk brottsling kunde dömas till. Domen överklagades och hovrätten över västra Sverige ändrade brottsrubriceringen till dråp och straffet till 10 års straffarbete. Tack för att du har lyssnat på Taggtrådsmordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån den nordiska kriminalkrönikan från 1994 och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi berätta om satanistmordet. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.